when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Om jag skulle behöva välja mellan spara till barnen eller spara med barnen, så skulle jag absolut välja att spara med barnen. Att ge barnen en ekonomisk utbildning och ett självförtroende är viktigare faktiskt än att ge dem en stor summa pengar.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 242. Och idag är temat eller titeln typ så här, spara rätt. Jag sparar rätt. Innan hade jag sparat rätt och lätt till barn och med barn.
Mm. Men du tänkte att det inte var så lätt.
Ja, men nu stod det något annat här på mina anteckningar så blev jag helt förvirrad. Nej, men tanken var väl egentligen så här att jag bläddrade igenom massa gamla artiklar på bloggen om barnsparande, för att det är något vi började skriva om 2011 när vår dotter då Freja föddes. Och när jag läste några av de här artiklarna så skämdes jag. Alltså det var så bara, gud vad pinsamt.
Men vad var det som var pinsamt? Det var väl mer hur du hade skrivit artiklarna?
Hur jag hade skrivit, och det var tips jag inte längre stod för. Och liksom det var lite High Chaparral, liksom 10 olika artiklar. Så att idag kommer liksom helt enkelt en sammanfattning, kan man säga, av liksom våra, av forumets liksom bästa tips. Och det blir lite Alltså jag tror att detta är ett av de få avsnitt där liksom så här, du som lyssnar på detta, jag kommer garanterat ta upp någonting du inte har tänkt på tidigare. Mm-hmm. Och det är mina liksom typ favoritavsnitt när man kan liksom säga någonting eller titta på så här, shit, det där hade jag inte tänkt på. Mm. Så att om jag skulle sammanfatta, så detta avsnitt är då en sammanfattning, eller egentligen så här, allt du behöver veta, det viktigaste att veta om liksom sparande till barn och sparande med barn. Jag kommer att urskilja de två. Så att det är lite som pensionsavsnittet förra veckan som vi hade, som jag varmt rekommenderar, där vi gick igenom liksom allt det viktigaste kring barnsparande. Och som vanligt, så någonting som jag upplever mer och mer händer är ju att vi håller på liksom det här lilla skiftet från att Rika Tillsammans har varit liksom en podd och en blogg med ett forum, till att det nu verkar vara, eller vilja bli, ett forum med en blogg och en podd. Så att det är mycket liksom sammanfattning från liksom forumet och liksom folk som har ställt frågor, skrivit, alltså folk har postat rapporter som jag inte visste läns. Ja.
Nej, men jag tänker också att på forumet, man kan tänka så här, men det forumet är väl kanske bara där folk sitter och tycker liksom, men nej, det är ju inte riktigt så.
Nej, men så här jag, liksom, när jag gjorde researchen och sammanfattade, så är det någon som läser som hade postat så här, ja, detta är Länsförsäkringars rapport över vad bopriserna kommer vara 2041. När ens barn flyttar ut en 30 kvadratmeters etta i olika kommuner i Sverige. Jag var så här, alltså detta hade jag aldrig hittat på egen hand. Så
nej, kanske inte, men vissa saker man inte tänker ut, nej, heller. Nej. Nej, vårt forum är befolkat, ja, av vissa, ja, människor.
Ja, men nej, så att jag älskar det. Och det är helt okej att vara nybörjare i forumet också. Mm. Så att detta blir då en sammanfattning av artiklar, tidiga artiklar. Jag har plockat bort alla de gamla artiklarna.
Jag tänkte precis fråga, ligger de kvar?
Nej. Det är för pinsamt. Så att jag har liksom länkat alla dem till den här artikeln. Så detta kommer vara the shit kring sparande till barn, etc. Det är också en diskussion, jag skrev en bok 2017 som heter Gör ditt barn rikt, så att vi tar guldkornen därifrån, och vi ska faktiskt gå igenom Bankföreningens faktablad om barns tillgångar.
Yeah.
Så liksom swedishbankers.se har gett ut typ, ja, men så här lång skrift om liksom barn och barns tillgångar. Så vi kommer prata ganska mycket legalt idag, sånt som, alltså så här, lite pinsamt säga, jag inte hade koll på. Liksom. Och jag vill också säga så här, att detta som vi kommer att prata om i detta avsnittet, liksom bortsett från det legala som är det legala, så är ju särskilt när det handlar om sparande med barnen och utbilda barnen kring ekonomi, så är detta liksom subjektiva åsikter från oss som bygger på att vi har liksom två barn, det ena född 2011 och det andra 2018. Så att vi har inte gjort några studier på mängder av barn, utan nej, detta blir så här högst anekdotisk bevisföring. Mm. Och det är inga sanningar, liksom, utan man får göra det efter sitt eget huvud, utan se det mer som inspiration snarare som en pekpinne, eller liksom så här, ja, är någon sanning. Vad tänker du? Du bara sitter och skrattar, ja,
nej,
åt
men det
mig.
Är absolut högst anekdotiskt och subjektivt, och jag som aldrig är klar i tanken nu, jag har ju inte ens fått tänka igenom detta, jag kommer säkert sitta här och babbla om någonting. Ja, du förhindrar mig.
Ja, men, vi leker. Men, och det kommer också bli väldigt så här konkreta tips och liksom saker liksom som förhoppningsvis du inte liksom visste. Och eftersom vi kommer att prata lite om sparande och sånt, så är det viktigt att säga det vanliga, liksom det juridiska, att liksom historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, särskilt när vi kommer att prata om sparande till barn. Investeringar kan öka och minska i värde, och i värsta fall kan man förlora hela sitt kapital. Och sen att detta är inte liksom personlig finansiell rådgivning, utan i forumet har vi en lista med finansiella rådgivare som vi rekommenderar om man vill ha liksom den personliga hjälpen. Och sen är det också så att vi har sammanställt den här informationen från Swedish Bankers, från Länsförsäkringar, från forumet, så att vi känner att källorna är trovärdiga, men liksom kan inte garantera det, utan man får kolla på källorna själv. Och sen tror jag att vi pratar om Lysa, Avanza och Nordnet och typ Opti. Och det är liksom, som vanligt har vi liksom sponsrade länkar till dem. Så vill man stödja oss och använda dem, så kan man liksom göra det, eller så bara går man via Google. Mm. Och ja, fullständiga villkor på riketsammans-villkor. Liksom.
Och,
ja, förlåt. Nej, det är inget liksom. Riketsammans-villkor. Och här också, när vi går in på de legala bitarna, så är detta, jag är inte jurist, det är vår tolkning av lagtexten. Så att också en civilrättsjurist, särskilt i vissa sammanhang, kan vara bra att man dubbelkollar. Särskilt när vi kommer att prata om testamente, arv och såna bitar. Bra, så det var det formella. Så jag tänker att vi kör igång. Och vi har redan pratat om forumet, och en liten del av vår community på forumet hänger ju även i Patreon, som är ju dess, liksom vår lite mer exklusiva, mindre del, där man får extra material. Jag tror vi har över 30 avsnitt. Vi har ett väldigt uppskattat avsnitt nu på sistone om så här allmänna principer i en föränderlig värld med Jonathan Stolzenberg, som jag tror kommer komma in till bloggen sen som gäst. Som var så här, vissa var så här, shit, detta är, jag har lyssnat på detta 3 gånger. Så att där finns patreon.com/rikatillsammans, och man väljer liksom själv. Bra, ska vi köra igång första tipset?
Spara till dig själv först.
Ja, och jag tänker att när vi pratar om sparande till barn eller sparande till barnbarn, så är det liksom viktigt att komma ihåg att det är helt okej att inte spara till barnen. Alltså att,
man överlever ju ändå tydligen.
Ja, men du har redan hintat det här, att ingen, varken du eller jag, fick någon större summa.
Nej, och det är väl liksom okej. Okay. Ja. Herregud, jag har ingen grudge mot mina föräldrar för det.
Nej, och det har gått ganska bra i alla fall. Yeah. Liksom. Så att jag tänker ibland så här på flyget, så säger man ju alltid så här: i händelse av tryckfall i kabinen, sätt först masken på dig själv innan du hjälper andra. Så ett sparande till dig själv är mycket viktigare än ett sparande till barnen. Sen vet jag att ibland att det är så här, som med typ cigaretter. Man är okej med att man själv röker, men det är fan inte okej att ens barn röker. Så att vissa ser ju detta så här, shit, jag har aldrig sparat till mig själv, men till barnen ska jag tusan.
Ja, de kanske ändå har högre, liksom, vad ska man säga, någon typ av status.
Ja, men det finns ju så här undersökningar på detta nu också. Nu freebasar jag här lite, för jag har inte tagit fram dem. Men att vi tenderar vara duktigare med att ge medicin efter recept, eftersom man ska till våra husdjur och till våra barn, än vad vi är än till sig själv.
Ja, men det har jag också hört. Men det är freestyler heter det, jag har inte freebase. Jag tror det är någonting man gör när man tar knark.
Okej. Ja, jag vet inte.
Nej, men det är sant. Jag har också hört det, att man är bättre på att till och med ge medicin till sitt husdjur än till sig själv. Så det är liksom som att ta hand om någon annan är lättare än att ta hand om sig själv för många.
Ja.
Och men det, då säger vi tvärtom nu.
Ja, och då är vi tillbaka på Helena-avsnittet här om veckan.
Ja, liksom, Helena Roth.
Avsnittet. Att säga ja när du menar ja och säga nej när du menar nej. Som vi för övrigt också ska kommentera på ett annat avsnitt, för jag har fått mycket roliga kommentarer på det. Jag tror det var avsnitt 239 eller 240. Så att det viktigaste här, se till att spara till dig själv först, ha en egen buffert, och det visar också så här barnpsykologiforskning. Barnens välmående är en spegling av ditt eget välmående. Så att liksom istället för att se till att barnen mår bra, se till att du mår bra, för om du mår bra så kommer barnen må bra. Och här, liksom, det vet vi alla, liksom, att dålig ekonomisk situation eller ansträngd ekonomisk situation påverkar liksom alla liksom beslut och barnen. Så att det var tips nummer 1. Ska vi ta tips nummer 2?
Tips 2, spara inte för mycket.
Ja, och detta är en av de här pinsamheterna. Att, 20...
I en gammal artikel.
Ja.
Ja, berätta vidare. Nej, men jag tror jag vet vart du är på väg.
Okej, vart är jag på väg?
Nej, men du var ju mycket för att man skulle spara till barnen naturligtvis tidigt när vi fick barn. Och du sparade på ordentligt liksom.
Ja. Men jag tänkte så här.
Så det blev mycket liksom?
Ja, det blev mycket. Men så här var tesen. Den vanligaste invändningen mot sparande är så här, det tar ju en så lång tid.
Mm.
Att det tar ju en förbaskad lång tid. Och då var det andra då, liksom sidan av myntet, är att man brukar säga så här, barn växer upp så himla fort, innan man vet ordet av så flyttar de hemifrån. Och så var det så här, kan man inte bara kollapsa och slå ihop de två grejerna, då kommer ju sparandet bara gå skitsnabbt, för man kommer ju relatera det till barnens uppväxt. Och det var ju på den energin jag skrev den här boken Gör ditt barn rikt med Charlie Söder, som tyvärr inte finns att köpa. Jag jobbar på att få tillbaka rättigheterna och kunna ge ut den igen. Men i alla fall, då skrev jag, alltså typ samma dag som Freja föddes, så skrev jag så här ska Freja bli miljonär när hon fyller 18.
Mm.
Och det gick ju jättebra. Efter ett par år hade hon ju liksom typ några 100 000 hade vi sparat till henne. Och sen när vi skrev då den boken Gör ditt barn rik, så träffar vi liksom barnpsykologer och förskolepedagoger och ekonomiska experter. Och alla de var så här, ja, vi fattar din ambition, men du hade nog lite otur när du tänkte. Och så sa de så här,
men varför vill man inte ge barnen så bra liksom grundplåt som möjligt till exempel lägenhet?
Jo,
mer pengar desto bättre.
Jo, för de sa så här, att ge barn eller ge en 18-åring en stor summa pengar kan lika gärna skälpa som det kan hjälpa. För att det kan liksom till exempel förhindra drivkraften eller att man får allt serverat, att man inte lär sig att man behöver anstränga sig för saker. Så att det är dåligt i den emotionella och psykologiska arenan. Snarare att det är dåligt i den matematiska arenan.
Jag fattar det. Men kolla här, nu har vi 18 år. Man har 18 år på sig.
Ja.
En jättechans att utbilda sitt barn i någon typ av intelligens. Och det kan ju vara så att om jag är förälder, att jag inte har det själv. Och då jag kan förstå att det kan hjälpa då liksom, om man ger sin 18-åring.
Och det är därför
100 000, liksom.
Precis. Och det är därför jag i detta avsnitt kallar Spara till barnen. Och med barnen.
Okej.
För att om jag skulle välja så skulle jag säga ge barnen hellre en ekonomiskt självförtroende. Ge dem en ekonomisk grund att stå på kompetensmässigt. För det var alla de här experterna vi intervjuade och var helt överens om. Det är mycket viktigare än att ge dem en summa pengar. För att det de kommer tjäna till följd av sin kompetens överstiger över en livstid långt mycket mer än det du kan ge dem på 18 år. Alltså de kommer ju leva liksom minst 80 år till. Liksom.
Yeah.
Så att man ska inte ta ifrån barnen det här kan själv. Och där är också en fråga som de ställde, den ena psykologen sa till mig, så här, men Jan, vänd på frågan. Om du hade fått 1 miljon när du var 18, hade du haft mer eller mindre pengar idag? Och jag tror handen på hjärtat, jag hade nog haft mindre.
Jag hade också haft mindre.
Ja. Mm. Liksom, idag, jag hade jag fått den som 40 år, ja, men idag har jag ju liksom växt med mina pengar. Och liksom, för det är ju det handlar om, tror jag, att växa i takt med sina pengar. För det blir också ett problem, det har vi pratat med i avsnitt med Moa Dieselborn. När folk får sån här typ en engångssumma, ett stort arv eller liksom ett försäkringsutbetalning eller så att. Att är man inte van vid beloppen så kan det ställa till en stor emotionell stress.
Mm.
Liksom så att det är inte så bara, shit, om jag bara fick 10 miljoner då hade mitt liv varit bra. Nej, du hade fått en massa andra problem. Eller de vi har pratat med får en massa andra problem på köpet. Så att jag skulle liksom säga så här, ja visst, man kan spara. Men liksom så här, lite räkna bakifrån, liksom, eller baklänges. Vad vill du spara till? Och till exempel, nu har jag skrivit här vad vårt mål är, så får du se om du köper in på det. Men en tes vi hade idag i den här Gör ditt barn rik-boken var så att när man fyller 18-20-ish så händer tre stora grejer i ens liv samtidigt. Man ska skaffa sig en egen ekonomi, för du blir liksom myndig. Du ska ofta skaffa ett eget boende och sen ska du antingen ha studier eller jobb.
Mm.
Så det är tre ganska stora ekonomiska skiften, eller tre ganska stora skiften i livet som sker samtidigt. Och då kan liksom en summa pengar underlätta att göra de här skiftena. Men då var också de här, liksom till exempel barnpsykologen som sa så här, men jag tror Claes Hemberg var också inne på det. Han var så här, men du vet, ge dem inte hela kontantinsatsen, utan ge dem kanske 2/3 av kontantinsatsen. Så att behöver de 150 000 till en kontantinsats, ge max 100 000. Så att de får jobba ihop de sista 50 000 själva och lära sig spara, lära sig jobba.
Managera pengarna.
Pengarna och liksom prioritera.
Mm.
Så att där. Och då blir det också så här, okej, så hur mycket är detta beloppet? Och det var där på forumet som användaren Thomas 86 publicerade den här rapporten från Länsförsäkringar som de tillsammans med andra då aktörer hade räknat fram. Ja, men vad kommer en genomsnittlig bostadsrätt kosta i olika kommuner 2041? Och då tittar man på en 30 kvadratmeter stor bostadsrätt. Och då kommer de fram till det. Stockholm är ju dyrast. Och då har de då räknat på liksom att bostadspriserna ökar med 4%, 2% inflation och lite så här, man kan kolla på antagandena. Men att en etta med 30 kvadrat 2041 i Stockholm kommer att kosta 5,2 miljoner. I Malmö 2,2, i Göteborg 3,4, Uppsala 2,5, Östersund 1,9. Vi har detta på bloggen, man kan gå in då på riktsammans.se/barnsparande eller bara klicka på länken i beskrivningen så kan man få den här tabellen. Så det innebär ju då att en kontantinsats i Stockholm kommer behöva ligga på typ 800 000 om man skulle ge hela, i Göteborg 500 000, i Malmö 300 000, i Uppsala 400 000 och i Östersund 300 000. Och tittar man då hur mycket behöver man spara per månad om man sparar i en 18-årsperiod, då går alla förutom Stockholm går att spara på barnbidraget. Yeah. Sen ska man ju komma ihåg att alla har inte möjligheten att spara barnbidraget, och detta är väl liksom, jag behöver inte gå in på det politiska, men jag kan ju ibland tycka att detta är lite synd, att vi har en så icke-fungerande bostadsmarknad, att du vet, vi skrattar ibland åt folk i USA att de ska spara till college för att barnen ska kunna få sig en utbildning. Ja, i Sverige behöver vi inte spara till utbildning, men vi behöver liksom spara till barnen för att de ska kunna flytta hemifrån. Så att där är liksom en ojämlikhetsaspekt här som inte är att förringa, men jag tänker att den är för ett annat avsnitt. Bra, för att så här, det var ju inte det som var syftet med barnbidraget från staten, att Nej. Du ska lägga undan det för att spara till en bostadsrätt.
Nej, det var inte att man skulle kunna använda det ju.
Ja. Precis. Så att där så att jag skulle väl säga någonstans där runt 250 000 ish är väl ett mål på 18 års sikt. Och det kan låta som sjukt mycket pengar, men vi kommer komma till det sen. Det är ju inte du som ska behöva jobba ihop pengar. Vi ska ju ha ränta på ränta i en ganska lång tidsperiod om faktiskt 18 år. Så att det är liksom, man kommer få ganska mycket skjuts, och jag kommer visa lite tabeller sen. Och då börjar vi ju prata om det här, okej, så sparande till barnen. Och det var en av de artiklarna jag skrev för många år sedan, var, som jag fick också lite så, ja, det var kanske inte så smart, men jag skrev en så här, att det är ekonomisk barnmisshandel att spara långsiktigt till barn på ett bankkonto.
Ja, jag vet, du skrev det. Vad tänker du om det nu då?
Jag hade nog inte uttryckt mig så, men så är jag ändå så här, jag gillar ändå liksom det, man hajar till. Liksom.
Ja, man hajar till. Du hade starka åsikter förr i tiden.
Ja, men jag har väl blivit klokare och liksom insett att jag sitter väl inte på sanningen och att jag gör ganska mycket. Det är väl så här, jag har passerat Mount Stupid som vi har pratat.
Säg inte det! Jag tänker att jag är där hela tiden med saker.
Ja, för det som är så här, vad pratar om, det är så här Dunning-Kruger-effekten. Är så här, när man inte kan någonting så uttalar man sig inte, och sen lär man sig lite och då kan man allt. Och då
de
står
liksom
man
klättrat upp på Mount Stupid och tänker att man, men man vet inte att man är på Mount Stupid.
Nej.
Men man tänker att man har koll på läget.
Ja, och jag har väl inte haft koll på läget, men alltså nu inser jag så här, det är ett ganska komplext ämne. Och liksom det är så här, svaret är nästan alltid, det beror på. Men om man ska förenkla det. Det var faktiskt Jonathan som sa också så här, att hans mentor hade sagt till honom, lita inte på en person som inte kan ta ett ämne och göra det mer komplext eller förenkla det baserat på vad som behövs. Och jag har ju lärt mig att många av de ämnen vi pratar om går att göra jättekomplexa, och de går också att förenkla väldigt mycket.
Det sa han, lita inte på.
Ja.
Det är så jättekul.
Vadå då?
Jag har träffat hur många människor som helst som inte kan förenkla sitt ämne.
Ja.
Och jag litar ju för sig på dem.
Ja.
Men jag ville hjälpa dem att förenkla.
Ja.
Ja. Man kan säga så naturligtvis, lita inte på dem.
Ja, men det är lite tufft. Men
ändå, ja, det är tufft.
Men tänkvärt. Men då i alla fall, om man vill se liksom så här, förenkla det, vad är svaret? Varför skrev jag så då? För att liksom, den underliga poängen är valid. Och den är så här, att om du tittar på en genomsnittlig 20-åring, alltså att vi tar att du ger en 100-lapp i doppresent, vad är den då värd 20 år senare när de har gått ut gymnasiet?
Yeah.
Liksom? Och i genomsnitt så förlorar en 100-lapp ungefär 20% av sitt värde under den perioden. Och ibland så hör man så här mor- och farföräldrar som inte vill investera pengar i aktier för att man kan förlora. Och så sätter de pengarna på ett bankkonto och har garanterad förlust på 20% till följd av det som kallas för inflation. Och här har jag liksom, för dig som bara lyssnar, så tog vi en bild på Ekonomifakta som är en sajt på nätet. Man kan googla Ekonomifakta, räkna på inflation. Och så fyller man i så här, 100 kronor 2001, vad är de värda 2021? Och då är det 78 kronor. Mm. Så för någon som föddes 2001 fick en 100-lapp i dopresent, så är den värd 78 kronor i december liksom förra året.
Alltså det, jag tycker det tåls att höras, för att det är ju så många människor som har mycket pengar på sina bankkonton.
Yeah.
För att man är, vet inte hur man ska investera, eller man är rädd för det och sådär.
Ja. Mm. Och detta är för långa tidsperioder. Mm. Alltså när vi har den här inflationen om 2% om året. Så när det gäller sparande till barnen, och då är det inte som att man sparar till barnen på något annat sätt än vi har pratat om tidigare, utan det är här jag tänker lyssna på avsnitt 238 eller avsnitt 99. Det är liksom, tesen är samma. Alltså köp hela höstacken, skit i försöka leta efter nålar.
Men vänta, John, det kan vara så att man inte vet vad höstacken
är. Ja, men det är på väg in.
Okej, vad bra.
Att man ska investera då i alla bolag, i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar. Och man ska göra det så billigt, så regelbundet och så långsiktigt som möjligt. Och översatt till konkret, ja, men då är det vi pratar om då i avsnitt 238 eller 99. En global billig indexfond eller en fondrobot. Vi gillar liksom Lysa då, som är en fondrobot, eller Opti. Opti är mer app, så då kan man gå in i App Store och så söka på Opti eller lysa.se. Ni får gärna använda vår sponsrade länk. Jag tänker inte prata mer om det här, utan vi har avsnitt 99 eller 238 om man vill fördjupa sig. Varför är det bra? Varför är det bättre än att hålla på själv?
Ja, men det är jättebra. Men du skrev tips 3 här, sparande till barnen, och nu har du pratat om det då.
Ja.
Att inte spara bara på bankkonto och enligt tidigare nämnt i 238 och 99.
Ja, precis. Så nu är vi inne på hur sparar man till barnen. Ja, men du sparar till barnen precis som du sparar till dig själv på pension, eller precis som du sparar liksom till andra heller. Och då är det ju där också att tänka på, som vi pratade i avsnitt 238 om tidshorisonterna. Att en kort tidshorisont är 0-2 år, då ska man inte investera i en fondrobot eller aktier, utan då är det bankkonto. Sen har vi de långa tidshorisonterna, alltså som är över 10 år, att ja, men jag börjar spara när barnet är 3 och vi ska spara till 18-årsdagen, då är det ju mer än 10 års sparhorisont. Då är det liksom 100% då aktier, alltså aktieindexfonden. Och sen är det liksom den där perioden mittemellan. Så här, jag vet inte om det är 3 år eller 5 år eller 10 år. Ja, då brukar vi säga så här, 50% aktier och 50% bankkonto. Så har man någon balans. Men det som är klurigt med detta är att om du tar en 15-åring, då kan man argumentera för att 3 år är en rimlig sparhorisont. Att de ska få pengarna 18. Men man kan också argumentera för att 10 år är en rimlig sparhorisont. Att de får pengarna när de är 25 eller 23.
Ja.
Så att sparhorisonten för en ungdom eller för ett barn är mindre viktig än vad den är för en pensionär. Och min poäng lyder så här, att till exempel om jag säger så här, jag ska använda pengarna om tre år. Är du med? Och börsen kraschar och jag har haft full aktieexponering, så kan det för någon som är 65 innebära så här, nej, tråkigt, du kan inte gå i pension, du får jobba 3 år till. För en 15-åring eller för en 18-åring så bara, ja, börsen kraschade, sorry, du kan inte liksom flytta hemifrån förrän om 3 år. Alltså för en 18-åring, den relativa besvikelsen av de där, eller betydelsen av de där åren mellan 18 och 21, påstår jag är objektivt sett mindre än för en 65-68-åring.
Ja, ja, och det kan ju vara så att man till och med tar tag i det själv och bara jobbar häcken av sig för att kunna flytta hemifrån. Ja. Så kan det ju vara.
Ja. Så att liksom sparhorisonterna är lite, man har lite mer flexibilitet. För så har man så här, 18, sorry, det var ett kastbörs och du får vänta 1 år till. Även om 18 år kanske tycks, ett år är aslänge, så vi som är lite äldre, vi vet, not so much.
Men det jag tänkte på, det är faktiskt bara en tanke nu med sparhorisont och varför man har pengarna på bankkonto. Är det inte som du sa för några avsnitt sen, att man vet inte när man behöver pengarna, så då är det bättre, tycker man, att man har dem på bankkontot. Alltså, jag tänker inte bara med barnspar nu.
Ja.
Jo, för jag blev så fascinerad av att man har pengar. Alltså, svensken har så mycket pengar på bankkontot.
Men det handlar nog
om att det är massa faktorer. En kan ju vara, jag vet inte när jag behöver pengarna.
Nej. 60% svenska befolkningen har inte ett ISK-konto. Alltså så här, det handlar om okunskap och rädsla för börsen, skulle jag säga, att man inte kan.
Eller det
snarare
inte bra, men
än att man bara, jag kan investera i en fondrobot, jag kan det, men jag skiter i det, har pengarna på ett bankkonto. Nej, jag tror
inte. Nej, naturligtvis.
Yes, och sen så har jag också lagt här i artikeln vår basportfölj. Om man inte vill köra en fondrobot utan man vill ha fonder, att mor eller farföräldrar vill säga, nej men vi vill köpa fonder. Ja, men vilka fonder kan man då köpa och liksom fördelningen på dem? Men det är basportföljen, det är inget nytt, det är samma basportfölj vi hade 2021, det är det vi pratar om i avsnittet.
Hur hittar man den då?
Ja, men bara tryck på länken i beskrivningen. Liksom.
Inne på bloggavsnittet som tillhör
detta det här avsnittet. Ja, precis. Mm. Bra, så att det var tips nummer 3. Nu ska vi gå in på tips nummer 4, men vi ska ha lite historia och lite liksom bygga upp inför det. Så att du kan ju läsa rubriken här på min slide.
Förmynderiutredningen 1988.
Ja, så vi ska tillbaka 1988. Och då var det så att man tog fram en så här utredning och sen blev det en proposition i riksdagen som var så här 1993-94:251. Och då tittade man på då sparande till barn och barns, liksom när barn fick en tillgångsmassa. Och då upptäckte man två stycken problem. Och det ena är att du kan läsa vad man upptäckte som problem.
Ja. Föräldrar som i och för sig vill sina barns bästa men saknar erfarenhet och kunskap för att kunna förvalta barnens egendom, i vart fall avseende mer omfattande egendom och egendom som kräver aktiv bevakning, och föräldrar som kan ha ett intresse av att använda sina barns tillgångar på ett otillbörligt sätt. Det var de två problemsituationerna.
Ja, så man insåg att man behöver skydda barnen från de här två situationerna, att barnen vill sin barns, föräldrarna vill barnens bästa men har inte kunskap eller erfarenhet, eller föräldrar som liksom vill använda barnens pengar för sin egen räkning.
Ja.
Liksom. Och detta såg man liksom som problem. Och då gjorde man ett tillägg i, liksom, man pratade liksom, hur ska detta gå till? Var hittar man liksom en bra kompromiss? Och då skrev man till i föräldrabalken, då, som är då statens församlingssamling SFS 1949:381, så skrev man in följande. Då får du läsa andra paragrafen.
Andra paragrafen. När värdet på en omyndigs tillgångar som ska förvaltas av föräldrarna genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga 8 gånger gällande prisbasbelopp enligt andra kapitel 6 och 7.
Sjunde paragrafen socialförsäkringsbalken, så ska följande...
Så tillämpas bestämmelserna i... Vad fan? Paragraf
3-7 för förvaltningen. Och läs paragraf 3.
Ja, inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i andra paragrafen första stycket ska föräldrarna ge en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren.
Yes.
Vem är överförmyndaren?
Detta är ju spännande. Så att, vad betyder detta på svenska?
Ja, vänta lite, jag ska bara, fan, det är sån här juridik-svenska väl?
Ja, du kan läsa det tredje stycket också.
Ja, tredje stycket läser jag nu. Har egendom tillfallit en omyndig med villkor om särskild överförmyndarkontroll enligt andra paragrafen andra stycket, ska föräldrarna ge in en förteckning över egendomen till överförmyndaren inom en månad därefter.
Yes.
Så att någon annan ska ha veta och ha kontroll över, eller?
Ja.
Barnets pengar.
Ja.
Så det är inte föräldrarna, nej.
Nej.
Nej. Och det är ju för barnets bästa.
Ja.
Ja.
Så att
och vem är överförmyndaren?
Ja, det har varje kommun.
Ja, okay.
Har en överförmyndare. Så det betyder att om ditt barns tillgångar är över 8 prisbasbelopp, det vill säga 384 000 omräknat till 2022, så ska detta anmälas till kommunens överförmyndare.
Mm.
Och det tror jag så här, ganska många som inte känner till.
Nej, det är som en sån bortglömd lag som de har i vissa delstater i USA, att man inte får
rida på
köra in i delstaten med ett äpple på huvudet. Nej, det är inte, absolut inte samma sak naturligtvis. Men det är inte så många som trycker på denna lagen.
Nej.
Det är inte som att man får veta det när man får en nyfödd.
Nej.
Och liksom på allvar, 384 000. Och liksom ska du spara till de där kontantinsatserna så kommer du förr eller senare komma över denna summan.
Mm.
Liksom. Mm. Så att då ska ju detta anmälas. Och det är ju för att skydda barnet. Det är ju inte för att jäklas eller för att staten ser dig. Nej. Utan att man, liksom, man bedömer så här, barnet är inte liksom myndigt att kunna fatta egna beslut eller försvara sin rätt. Så man har någon annan som försvarar barnets rätt. Men för att detta inte ska vara helt kass, och man plötsligt, du vet, man har förvaltat pengarna bra och plötsligt så ska man liksom så här, bolla med någon på kommunen, så finns det något som heter fri föräldraförvaltning. Så nu blir det lite mer liksom text. Och detta har jag då saxat, tror jag, från konsumenterna.se. Och jättebra sajt just när det gäller de här grejerna. Då säger de så här, att föräldrarna ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och agera på det sätt som bäst gagnar barnet. Och pengarna ska placeras säkert och ge en skälig avkastning. Och det innebär att de ska förvaltas försiktigt med betoning på trygghet.
Mm.
Så att lagstiftningen säger så här, att det ska vara en skälig avkastning och de ska förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Och sen att tillgångarna får i en skälig omfattning användas då för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Så jag kan inte ta ut och köpa en ny bil, men jag kan ta ut en del av pengarna, använda dem till exempel, det var något rättsfall där de hade köpt liksom så här, inrett barnets rum med pengarna. Det var okej. Jag tror att det var en annan dom som till och med var så här, det var okej att ta ut pengarna och betala barnets andel i en resa som man gjorde. Liksom, för det ansöks skäligt, tror jag. Pengarna får även användas till sådan som kommer till föräldrarna och familjen i övrigt till godo om deras intresse är en bieffekt. Men här kommer viktigt, och detta är en sån här sammanblandningsregel. Barnets tillgångar får inte blandas ihop med föräldrarnas, exempelvis förvaras på samma konto.
Nej.
Är med? Så nej, är det barnets pengar? Har du en gång gett pengar till barnet i en gåva, så måste de hållas separata från din ekonomi. Så du kan inte föra över till barnets konto och sen föra tillbaka från barnets konto till dig själv.
Nej.
Och jag tror att det är fler än jag som vi lärde oss detta den hårda vägen. Vi förde över pengar till Freja och sen ville vi föra tillbaka dem och då gick inte det. Liksom. Och detta är ju lagstiftning som bankerna måste upprätthålla. För att om inte bankerna upprätthåller detta så kan barnet sen eller överförmyndaren klandra banken för det här.
Ja.
Är du med?
Jag förstår. Men det känns ändå som väldigt subjektiva, vad ska man säga, regler. Alltså en betoning på trygghet.
Så här, jag tror att det hade varit svårt att komma undan med att vi placerade barnen i krypto.
Ja, men vad är trygghet liksom?
Ja, men jag skulle säga så som vi pratar.
Försiktigt och tryggt ska det vara.
Ja.
Ska pengarna förvaltas?
Ja, men jag skulle säga så som vi har pratat med sparare och sånt. Och
jo, det tycker ju vi.
Men alltså, ja, men det,
jag förstår att inte någon som läser detta kanske sätta det i krypto, men det är ju subjektivt hur man...
Alltså jag hade ju haft svårt att se hur en överförmyndare skulle argumentera som mot forskning. Alltså,
jo, men jag tänker föräldrar. Det är inte föräldrarna som ska placera pengarna, eller vad?
Jo,
ja,
så föräldrarna
precis.
Får placera dem.
Föräldrarna placerar dem.
Och det jag säger, att om jag kommer till en överförmyndare och säger att jag placerar detta i Lysa i en indexfond och vi har en 10-årsspar och sånt, så tror jag inte att de kommer
men
protestera.
Men det finns många andra. Man kan köpa en enskild aktie och hoppas att det är tryggt och försiktigt.
Ja, jag tror att man hade kommit undan med det också, tyvärr. Jag hade ju inte accepterat det som överförmyndare, men fuck it, det är en annan diskussion.
Vad är nu straffet?
Ja, men jag vet inte. Jag har inte kollat det.
Vad är konsekvenserna?
Ja. Nej, men att du kan bli klandrad för förmögenhetsskada, skulle jag gissa. Nu gissar jag, det är säkert någon som är jurist som lyssnar som kan detta bättre än mig. Mm. Men jag tänker. En annan grej också, nu gäller inte detta dig och mig än, men om man har ett barn som är över 16 år och har tjänat pengar själv och satt in dem på ett konto, så får inte föräldrarna ta ut pengarna utan att barnet godkänner det. Så är man 16 eller äldre och har sina egna pengar, så är de ens egna pengar.
Ja. Jag tycker det är, alltså, med ett risk för att låta som en idiot, så tycker jag det är... Alltså det, vi behöver ju ha en bra relation med Freja. behöva så ha en bra relation med sitt barn om barnet äger sina pengar.
Ja.
Det vill säga ha ja. Dem på sitt konto. Ja. Liksom.
Vi är på väg dit. Vi är på väg till ett tips som heter så här, vem äger pengarna?
Ja.
Men jag tänker att innan vi kommer till vem äger pengarna så behöver vi fatta problematiken kring vem äger pengarna.
Ja.
Sen finns det en skrift på typ 50 sidor som heter Bankföreningens faktablad om barns tillgångar.
Mm.
Vi, alltså så här, en vanlig person är inte målgruppen. Detta är målgrupp bank.
Ja.
Alltså bankjurister, de som jobbar på bank. Men där, då har de några punkter, så här har jag bara copy-pastat. Liksom. Och ska du läsa?
Mm. En omyndig får, oavsett ålder, också råda över medel som den omyndiga har fått i gåva med villkor om fri dispositionsrätt.
Ja. Så har man gett en gåva med fri dispositionsrätt, då får barnet bestämma självt.
Mm.
Ja.
Det är föräldrarnas skyldighet att se till att pengar och värdepapper som tillhör barnet förvaras på sådant sätt att de inte sammanblandas med föräldrarnas egna eller annans tillgångar.
Mm.
För att föräldrar ska kunna låna pengar från sitt barn krävs att god man utses för att företräda barnet samt att överförmyndaren samtycker åtgärden. Detta gäller även tillfälliga handlån och oavsett beloppets storlek. Lånet måste ges mot ränta och säkerhet. Dessutom ska en amorteringsplan upprättas.
Ja. Alltså jag kan tänka mig, alltså så här, alltså jag har ju lånat pengar av Freja.
Jo.
Utan att upprätta en amorteringsplan, utan att ge någon säkerhet. Alltså jag kan bara tänka så här, gud vad roligt.
Du har brutit mot lagen.
Jag har brutit mot lagen i detta. Och jag bara tänker så här, gud vad roligt. Och så här, man går till barnen och bara, här är en kreditupplysning. Här är liksom säkerhet. Här är de här grejerna. Så att det är bra att veta, man får inte låna av sina barn om man inte gör det som om man skulle låna av någon annan. Liksom.
Mm.
Återigen också så här, visste du det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej.
Ja. Bra. Detta är också sista punkten.
Det är inte möjligt för föräldrarna att inför barnets 18-årsdag utföra transaktioner i syfte att hindra barnet från sina möjligheter att därefter disponera sina egna pengar. De beskrivna reglerna om förbud att blanda ihop barnets pengar med sina egna, förbudet att ge bort barnets tillgångar samt reglerna om jäv och utlåning gäller även i dessa fall.
Ja. Så alternativet att spara till sina barn i deras namn fram till deras 17-årsdag, sen när de är 17 och ett halvt, tänker man, shit på en fritt, detta blir en kostresa i sommar om inte jag tar tillbaka de här pengarna. Så är det no can do.
Jag fattar det, men alltså det som stiger upp för mig här och som du säkert kommer opponera dig mot, men varför tror man att barnet ska åka till koss eller fästa upp pengarna? Så man måste ha en bra relation med sina barn. Tillit och att man pratar med varandra och så. Alltså, jag fattar, alltså har du ett barn som åker till koss och fästar upp sina 18-årspengar så har du andra problem.
Alltså,
då har man andra problem.
Fast alltså. Vet du vad, min stora dröm är att åka till koss, men jag fick ju inte.
Det var inte min dröm. Jag hade i och för sig inte pengar för det heller, men alltså...
Ja. Nu kom det väldigt mycket värderingar och åsikter i det där, Karin.
Ja, det kom det.
Ja,
ja, vi kan gå vidare.
Ja, vi går vidare. Ja. Men så att detta är bra att veta, tänker jag. Mm. Att det är så, man vet nog inte, de flesta vet nog inte det. Vill Nej. Man nörda Nej. Mer så är det då bank, då heter skriften Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna, publicerad 2020, tror jag, utgåva 4. Finns länk eller så googlar man. Ganska spännande så här, om man inte har något att göra en tisdagkväll. Bra.
Och då, tips 4 nu då.
Ja, och nu kommer vi då till tips 4 då. Mm. I vems namn ska du spara i? Sparar du i barnets namn, alltså att du har ett ISK i barnets namn eller ett konto i barnets namn, så anses det vara en gåva, och har du gett en gåva får du inte ta tillbaka den, du får inte blanda samman det med dina pengar, du får liksom, du har inget att säga till om från 18-årsdagen. Blir det en summa över 8 prisbasbelopp så måste du anmäla det till överförmyndar, regeringen, överförmyndaren på kommunen. Men å andra sidan, det är ingen risk vid skilsmässa, det är ingen risk vid bodelning eller vid dödsfall eller något, utan det är barnets pengar liksom på riktigt. Så att det är väl, tänker jag, liksom det är uppsidan. Mm. Om man sparar i sitt eget namn så kan man välja när barnet ska få pengarna. Men man tar en risk vid skilsmässa, eftersom då, exempel om du och jag skulle skiljas, om pengarna är på Frejas ISK-konto, ja då är pengarna på Frejas,
ja.
De ingår inte i vår bodelning. Är de i ditt namn, ja då ska jag ha hälften eller vice versa, eller vi ska förhandla om dem. Eller vid dödsfall, så till exempel då blir det också att då, om jag dör och vi har sparat i mitt namn till Freja, så har inte Freja någon dispositionsrätt, för att du har som min maka fri förvaltningsrätt på hela mitt arv. Mm. Givet att jag inte har särkullbarn, men det har jag inte, vad jag Nej. Vet om.
Så. Vad? Det är så gubbigt.
Okay.
Jag har varit ute och jag vet inte, jag har nog inga barn, men man vet aldrig.
Ja, men, okej då, vi klipper bort
Nej,
det.
Jag har inte heller några andra barn. Vad jag vet.
Ja. Yeah. En variant här är då att ha en kapitalförsäkring som man har i sitt namn med barnen som förmånstagare. Och där går det ofta bra att ha flera barn. Så att om jag dör så går de pengarna direkt till barnet utan att gå till dig.
Mm.
Men så att det är liksom en mellanvariant. Så därför brukar man ofta, vi som liksom så här, liksom tycker sparande är nördigt, brukar ofta rekommendera en kapitalförsäkring med barnen som förmånstagare. Och det är ingen annan anledning än att du äger pengarna i ditt namn, men om du dör så går pengarna iväg till barnen utan att de hamnar i dödsboet. Så det kan vara en variant. Och jag tror att vi själva gör en kombination. Vi har sparande i barnens namn, vi har sparande i vårt namn och en kapitalförsäkring.
Ja, yeah, lite all over the place.
Ja, ja, men det är lite så.
Men vi har ändå hyfsat.
Borde städa upp det liksom. Mm. Bra. Jag har ju tänkt på det ibland. Alltså så här, nu har vi ju liksom så här, Freja tycker ju att liksom, vi är ju typ de tråkigaste YouTube-kanalen på internet.
På YouTube, ja.
Ja, hon älskar YouTube och ni är så här, jag försökte titta på er, ni var skittråkiga. Det var vad vi fick höra. Men nu har jag ju sett att bort artikeln, men jag har ändå refererat till det nu, att så ska Freja få 1 miljon om fyller 18.
Mm.
Och så tänkte jag, du vet, hon hade ju ändå var på väg då att ha typ ett par hundratusen. Och så tänker jag, nu har vi ju kappat det vid typ 250. Undrar om hon någon gång kommer att se oss. Jag tänker så här, du pappa, ja, titta här, pratar du med 1 miljon? Men jag har bara fått ut 250. Var är de där 750 000?
Det kommer vara glömt då.
Det kommer vara glömt då.
Begravt av,
ja, under
åratal av YouTube-videos om marsvin som,
ja. Ja, men
har fått ny inredning.
Yes. Mm. Bra. Men då finns det återigen en sista variation på det här. Och det är något som kallas för särskild förvaltning.
Mm.
Och detta har vi gjort med hjälp av våra jurister. Och detta är också från konsumenterna, så här har jag bara copy-pastat, alltså de skriver det bättre än vad jag hade gjort, så att du kan läsa.
Den som ger en gåva till ett barn kan ange att egendomen ska förvaltas av en särskild förvaltare utan att föräldrarna i egenskap av förmyndare har något medbestämmande. Ett sådant villkor om särskild förvaltare kan också skrivas in i testamentet i ett förmånstagarförordnande, i en försäkring eller ett individuellt pensionssparande. I villkoret kan givaren föreskriva att egendomen ska förvaltas av förvaltaren längre än till barnets 18-årsdag.
Ja, och detta är viktigt. För att så som vi har skrivit i vårt testamente, och vårt testamente ligger, för, jag vet inte om jag har sagt det till dig, men jag har faktiskt lagt ut det i forumet.
Har du lagt ut det där utan att säga det till mig? Nej, men, jag har inte sett det.
Nej, men alltså, så här, jag tog ju bort personnummer.
Ja, jo, men jag har sett det.
Ja.
Jag har sett, jag tänkte att du hade lagt ut någonting mer.
Ja, nej, men jag har så här, så att man kunde använda denna formuleringen för särskild förvaltning. Mm. För vi var så här, alltså om jag dör, eller om du dör, så ärver vi varandra. Eller nej, korrekt. Barnen ärver, men make eller maka har, har liksom fri förvaltningsrätt. Liksom. Men så tänkte jag så här, shit, om liksom osannolika eller så här, du och jag dör samtidigt, så är det ju liksom en ganska stor tillgångsmassa som ska gå till barnen. Och då får ju de den när de fyller 18. Och då var jag så här, det är kanske inte så smart. Så att då har vi skrivit in att de får 30% när de fyller 18, 30% när de fyller 21 och 30% när de fyller 25. Och med undantag om de behöver köpa boende, då får man plocka upp ut en större del. Och sen har vi utsett två av våra kompisar som sådana här särskilda förvaltare. Och så har vi sagt så att pengarna ska förvaltas på Lysa. Liksom. Så det har vi uttryckligen skrivit i vårt liksom, testamente. Så att du kan läsa det de skriver till också, för att det var liksom formalia krav. Men där finns ett exempel på forumet på detta.
Det ska framgå av gåvobrevet eller motsvarande vem som ska vara förvaltare. En särskild förvaltare kan vara en släkting eller någon annan privatperson eller ett företag, exempelvis en bank. Förvaltaren ska lämna en årlig redogörelse till barnets förmyndare, det vill säga oftast föräldrarna. Till skillnad från en god man eller förvaltare står en särskild förvaltare inte under överförmyndarens kontroll.
Ja. Så att detta är en sån här bra sak att veta. Mm. Ja. Nu känns det, nu är vi klara med det legala. Nu ska vi prata om spaande med barnen, ja, och inte till barnen.
Det känns skönt. Nu kör vi på det.
Ja. Men känns det förståeligt? För jag är så här mån att det är ganska...
Det känns förståeligt. Det känns också viktigt att veta det.
Ja, det är lite så här, som jag tänkt så här, ja men detta har nog de flesta inte tänkt på.
Nej.
Men kan vara liksom så här obehaglig överraskning.
Mm. Tips 5.
Ja, och jag tror vi bara har 7 tips. Så att det är inte så att det är 16 tips som kring pension.
Tips 5.
Ja, spara med barnen. Vi har varit inne på det, att det är viktigt att spara med barnen, att ge dem ett ekonomiskt självförtroende, ekonomiska muskler, än att spara en stor summa till dem. Och i Charlie, då min kompis, när vi skrev boken Gör ditt barn rikt, han skrev ju så här, frågan är inte så mycket när är barnen redo att prata om ekonomi, utan när är jag som vuxen redo att prata om ekonomi med mina barn? Och liksom tesen vi hade var så här, att liksom de flesta 10-åringar spelar ju dataspel.
Mm.
Och i dataspel så tänker vi ofta inte på, men där är ganska komplexa ekonomier. Du ska samla på dig vissa resurser, byta dem mot andra resurser i en viss tid, i en viss ordning för att förädla nya resurser, prioritera, för du kan inte välja alla de här träden, skillträden etc. Ja, vad?
Vad är det för spel du pratar om?
Ja, men allt möjligt.
Det är ju svärd och sånt.
Ja, men allt från Fortnite till, ja. Jag vet inte om man spelar Counter-Strike eller World of Warcraft, vad man spelar. Vad ungdomen spelar nu för tiden. Nej, men så här, barn är mycket duktigare än vad vi tror. Och kan man hantera en dataspelsekonomi så kan man hantera en veckopeng. Alltså det är inte så konstigt. Pratar man, jag lyssnade på Rational Reminder som pratade om, men också någon som hade skrivit en bok om spanet till barn. Och hon sa ju också att barn från 5 års ålder är barn absolut mogna att prata om ekonomi. Sen pratar du kanske inte liksom styrränta och nationalekonomi med en 5-åring, utan det gäller naturligtvis att anpassa det till barnets nivå. Och att läka. Och poängen som hon hade där, som jag gillade, Rachel Taub tror jag hon hette. Eller något sånt. Också tips från forumet. Någon som hade lagt upp det avsnittet med Rational Reminder. Ben Felix tror jag att han heter. Då är det så här, hon sa att varje gång ett barn ställer en fråga eller vill ha någonting, så är det ett potentiellt lärotillfälle. Som förälder så kommer man liksom misslyckas, man kommer tappa 99 av 100 lärotillfällen och man själv är inte alltid pigg på det. Men liksom, det är en krok som man kan hänga upp något på. Och liksom vår uppgift är liksom att läka med de här.
Kan du inte peka på några lärotillfällen som du har både tappat och plockat upp
med
till exempel Elsa eller Freja.
Jo, men till exempel, nu har jag det lite i annan ordning, slides, men skitsamma. Men då är det en grej som skavde för mig med Freja jättelänge. Det var ju så här att våra barn älskar ju Lekia. Och åka till Lekia. Och,
som är en leksaksaffär. Ja. För den finns uppåt landet.
Nej, nej men precis. Och då vill de ju ha massa grejer. Mm. Och jag var så här, jag vill inte åka till Lekia för jag blir en asshole. För jag sitter där bara nej, 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 nej. Och sen, inte bara att jag säger nej, 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 nej. Dessutom började jag ljuga. För då var jag så här, vi har inte råd.
Och så, har du sagt en gång max till dem och sen ja, bara...
Och sen var bara så här, vilket bullshit, det är klart att vi har råd. Om vi skulle ha. Och då blev jag så här, okej, men vänta, varför ljuger jag för dem? Och så kände jag att det var skitjobbigt. Och det var en av grejerna vi tog upp där när vi skrev den här barn, gör ditt barn rikt. Och då sa jag, minns inte vem det var som sa, men sa det så klokt. Men sa de var så här, men vet du vad? Istället för att säga nej eller svara på frågan, barn är inte så clever, skicka in en motfråga. Och säger så här, men vad spännande, berätta, varför vill du ha den här? Mm. Så duckar man lite den frågan, liksom i steg ett, att låt dem berätta, för ofta vill de ju bara berätta och uttrycka den här känslan, liksom. Och sen nummer två, om de fortfarande vill ha det, så bara säga så här, gud vad roligt att du vill ha det här, jag vill jättegärna köpa detta till dig, så låt oss liksom så här, skapa en plan eller skapa en lek så att du kan få lov att köpa detta. Liksom, att man liksom sätter sig på samma sida bordet, att jag inte är liksom någon nätdummare som ska avgöra huruvida barnet får detta, ja eller nej, utan vi spelar på samma lag, att liksom så här, detta är liksom, målet här är att du ska kunna få det här. Och sen så ska vi göra en plan, och den planen kan ju då inbegripa allt från, ja men då får du anstränga dig, du får jobba, eller du får vänta till födelsedagen, eller du får... Ja, men göra någonting, för plötsligt blir du liksom inte motståndaren till barnet, utan du blir liksom så här, liksom kan hålla barnet. Det som hjälper. Och jag tycker det är kul. Och sen
så, men har du gjort det då? Eller? Ja, när Elsa håller på och ska ha 7 stycken klemmisar på ICA.
Ja. Ja, då brukar jag fråga så här, vilka vill du ha? Eller så brukar jag säga så här, ja men okej, om vi skulle välja vilken av de här är bäst, eller liksom sådant, att sen är ju Elsa 3 år.
Alltså, hon är 3 år, ja.
Så att man får ja. Liksom...
Så jag försöker bara hjälpa henne med matten.
Ja.
Jag tycker det är svårt med lärotillfällena.
Ja. Ja.
Nej, men alltså att... Jag vet, vi räknar ihop hur mycket det blir.
Ja.
Jag kan inte ens säga så här, vilken av de här vill du ha?
Ja.
För att då är det också det här, antingen eller.
Ja.
Som vi inte heller vill lära dem.
Nej.
Så nej, det, jag tycker det är lite klurigt, nej, är klur. Och jag vill gärna att vi kan återkomma till detta ja. När vi har liksom det det tänkt menar. Lite mer.
Ja, men det är det jag menar, det är därför jag säger så att inget av det vi pratar om är en sanning. Nej. Och det går inte också, det är klart att man som förälder måste sätta gränser ibland. Mm. Men jag menar så här, ja, men sätt gränser där du behöver sätta gränser. Men är detta ett tillfälle du inte behöver sätta en gräns, utan du kan spela ett spel med och säga, låt oss göra detta tillsammans. Alltså, vi har ju haft med Freja så här, ja men åk hem och så får du hjälpa till med de här grejerna och sen åker vi tillbaka till Lekia imorgon. Och ibland har det hänt och många gånger har det inte
många
hänt.
Många gånger det glömmer hon.
Ja, ja.
Det var inte så viktigt.
Nej. Mm. Nej, och sen så tror jag också att allt också som då, jag kommer ihåg Susanna då, Frejas förskolepedagog, att hon sa många gånger att problemet som vi vuxna med våra barn är att vi inte har tid för dem. Att vi liksom, det ska gå fort, vi ska stressa, att vi har inte tid att vänta ut att de kan stänga jackan själv eller att ta på sig skorna eller att bara ta det utan att vi ska stressa. Och då är det ju ställa frågan så här, okej, så vad är pengar? Och vi hade ju så nu söndag så fyllde ju Freja år och farmor var här. Och så hade hon gett då pengar till barnen. Ja, och det var ju så roligt för Elsa bara, pappa, titta, jag har fått biljetter. Liksom.
Titta i den lilla fördragspåsen och
ja.
Det såg ut som biljetter.
Ju. Ja, så att för henne var det.
Och din bror bara, ja det är biljetter som funkar i alla affärer.
Ja. Så att vi hade
bra uttryck.
Ja, vi tyckte att det var ganska roligt.
Mm.
Nej, men så det är ju ett sätt liksom göra. Ett annat som vi har snutt från Stefan Telenius, som också faktiskt tror jag jobbade, eller jobbar fortfarande på Konsumenternas, var månadens aktie. Och där är det ju så att vi liksom, nu slarvar vi inte, vi gör det varje månad, men periodvis så får Freja välja en egen aktie. Och syftet är att inte att tjäna pengar på aktierna, utan vi köper ofta bara en aktie. Men att göra det naturligt och ha ett samtal om att det finns kapitalplaceringar och aktier. Och vi började med aktier för att det var ganska enkelt att okej, titta, detta är H&M eller detta är ICA eller detta är Volvo-aktien.
Vill du förklara det, vad en aktie var för henne?
Ja, att, och jag kommer ihåg en gång när vi gick förbi H&M och så ställde hon frågan så här, pappa, betyder det att jag äger en liten del av liksom denna affären eller detta plagget? Och du vet, jag gjorde ju sån happy dance nästan, för det var ju liksom, då hade hon liksom 8 eller 9 år gammal fattat vad en aktie var för någonting. Och syftet här är, vi gör ingen analys, vi läser liksom ingen teknisk eller fundamental analys. Återigen, syftet är inte att tjäna pengar, utan syftet Freja har ju valt liksom sånt som är i hennes värld.
Ja, som hon tycker om.
Ja, och där har ju varit dråpliga historier när hon liksom önskar sig så här Google-aktien. Och ja, vi investerar ju väldigt sällan enskilda aktier. Jag bara så här, ja, men då köper vi Google-aktien. Och jag visste inte att den kostade $1,000 vid det tillfället.
Amazon vill hon också ha.
Amazon vill hon också, men kostar ju $3,000 eller vad det var. Eller nej, jag tror 30,000. Mm. Mm. Men det sjuka är ju också så här att hon har ju bara förra året valde hon ju bara sådana typ Netflix, Microsoft, Blizzard eller Activision. Ja, alltså, så hennes portfölj...
Ica är också rätt bra. Men hon har bara, det har bara gått bra.
Ja, alltså hon sprang runder kring oss liksom i portföljen. Liksom. Men
vad tror du om framtiden, Jan?
Jag tror att hon har fått lite för mycket tillväxtbolag med lite för höga P/E-tal. Så att vi får ett samtal.
Lite för hög risk.
Ja, men poängen är att liksom det är samtalet som är det viktiga. Vi har gjort det kravlöst. Charlie sa också när vi skrev boken ett sånt här tips. När du pratar med barn om ekonomi, prata lika länge som de är år gamla. Och jag bara, i timmar? Hallå? Nej, i minuter. Så att liksom, pratar du med en 5-åring om pengar och ekonomi, alltså du vet,
det
är för långt.
Ja.
Så att det är minuter, så att jag har fortfarande inte kört någon PowerPoint.
Alltså med Elsa är det sekunder, hon är 3 år gammal.
Ja, ja.
Hur går det vidare när jag står där och maler på? Hon kommer bli den där malande föräldern som predikar för sina barn.
Har fattat att
vi vet redan, mamma.
Ja, barnet redan sprungit iväg. Ja. Så att poängen här är göra det kravlöst. Och detta funkar från, vi började vid 7 års ålder och sen går det uppåt. Tips där, jag kommer ta det i slutet sen också, men jag rekommenderar jättemycket unga aktiesparare.
Mm. Varför gör du det då?
För att, alltså Freja har ju varit med typ sen hon föddes. För jag gillar aktiespararna, jag tycker de gör ett viktigt arbete. Sen håller jag inte alls med om deras investeringsstrategi. Men ofta är de som är med aktiespararna är intresserade av ekonomi. Och du vet, de har ju såna typ fikor. De har såna
aktiekommunal. De är lite äldre tonåringar, har de väl det?
Ja, ja, precis. Och du kan vara med där fram tills du är typ 28. Mm. Och jag tror alla sådana, Niklas Andersson, Günther Mårder, alla sådana har ju kommit via de här.
Många.
Ja, så att många ekonomiprofiler har ju gått via den här unga aktiesparare. Så jag tycker de gör ett jätteviktigt jobb. Nu finns det organisation som heter Ung Privatekonomi. De åker med runt i skolor, så ungdomar lär ungdomar om pengar. Superbra. Mm. Och,
ja, ja. Nu kan man ju inte längre fråga varför lär de inte sig sånt här i skolan. Nej. Jo, de lär sig det nu.
Ja. Och där vet jag att Elin Agurelius som hjälpte oss ett tag har varit engagerad. Och sen finns det också Ung Företagsamhet som nu är liksom ett ämne på vissa gymnasieskolor, som också är så här fantastiskt initiativ. Men är det så här, du lyssnar och så här, tipsa dina barn, är de liksom 13 och uppåt, gå med i Unga Aktiesparare.
Ja, så får man ta de tipsen som funkar. Ja. Det eller dem. Ja. Nej, det är tipset eller dem. Ja. Alltså det kan också bli så att man blir lite överväldigad.
Ja, 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 precis. Och återigen, som alltid när vi pratar i vår avsnitt, man behöver inte göra allt. Alltså gör en grej, gör en enda grej. That's good enough. Sen kan man ju komma tillbaka. Veckopeng hade vi kunnat ta ett eget avsnitt om. Jag tänker att vi ska göra ett eget avsnitt med Charlie. Jag tror att Charlie har drivit en agenda att vi ska ha veckopengens dag. Liksom att det är så i oktober någonting. Men jag tänker att det får återkomma. Men det som vi konstaterade när vi skrev boken och tittade på forskning och annan litteratur, så finns det liksom olika typer av veckopengar som matchar liksom verkligheten. Och då finns det liksom den så här prestationsbundna veckopengen. Mm. Alltså det som egentligen matchar lön. Där man säger, okej, om du gör de här grejerna så får du veckopeng. Så vi hade det ett tag med Freja. Ända tills Freja kom så sa så här, du får ingen veckopeng om du inte tömmer diskmaskinen. Så tittar hon på mig och så säger hon så här, pappa, det är okej, jag behöver ingen veckopeng.
Och jag stod där och det var hennes val, så fick vi själva göra det.
Så att bara ha en veckopeng som är prestationsbunden är dåligt, skulle jag säga. Och sen skulle jag säga att vissa av sådana här prestationsbundna, alltså man tömmer diskmaskiner och plockar undan efter sig, ska ju inte vara kopplat till en veckopeng, utan det ingår i att vi hjälps åt
i denna familj. Ja.
Så att jag tycker absolut att en del ska vara prestationsbunden, men då ska det vara bonus. Alltså typ, du kan städa och då får du detta, till exempel.
Precis, ja.
Så prestation, man kan ha en del av veckopengen eller månadspeng som är prestationsbunden. Sen bör det vara då en gåvobaserad del som är då gåva eller bidrag, motsvarar det i verkligheten. Att, ja, men detta får du varje vecka eller varje månad. Och sen så var det en amerikan som jag inte minns namnet på som introducerade den entreprenöriella veckopengen. Och resonemanget var så här att ja, men jag betalade mina barn veckopeng för prestation. Alltså så här, problemet är att våra incitament går åt två olika håll. Jag vill, som betalar veckopengen, vill ju få så bra kvalitet som möjligt på den utförda tjänsten. Alltså om det ska liksom städas i trädgården så vill jag ju ha bra städat i trädgården, krattat. Mm. Mm. Problemet är att incitamentet för den andra är ju så här klassiskt. Hur kan jag göra så lite som möjligt och fortfarande få betalt? Och då var han så här, nej men det är ju inte något, och han själv var företagare, han var så här, ja, det där kanske funkar något raljant, sa han, som en anställd mentalitet. Men jag ville ju liksom lära dem något annat. Och då började han ge dem betalt i resultat eller ge betalt för problemlösningen. Mm. Så att han gav dem betalt om de såg att det behövde krattas i trädgården, så fick de betalt för att de såg problemet. Och sen fick de också betalt för själva jobbet.
Att det blev bra gjort,
ja,
liksom.
Ja. Och sen var det vissa grejer som de fick liksom också med prestationsbaserad lön eller ersättning. Mm. Så att jag var så här, gud, det är ett annorlunda sätt att tänka kring veckopeng. Så att vi har ju försökt göra det lite med Fred. Detta har vi inte lyckats med alls, upplever jag. Men jag brukar ju säga till Fred bland annat, ser du ett problem som vi inte har sett? Eller
jag tror man måste hjälpa till rätt mycket som föräldrar, i alla fall när de är lite yngre.
Ja.
Att visa, här är ett sånt problem och här är ett annat, och om du själv säger att det ligger sopor, då kan du ju liksom säga så. Det ligger sopor här och jag löser problemet.
Ja.
Var det han som skrev Opposite of Spoiled kanske?
Jag tror att han hänvisade till någon.
Ah, okay.
Så det var inte han
som... Det finns många bra amerikaner som skriver.
Så jag gillade det. Sen finns det så här, ge pengar vid behov. Mm. Och all forskning och allt sånt är emot det. För att... barnet lär sig inte förvalta pengar, snarare blir det duktigt på att gå och be om pengar eller liksom det skapar massa dåligheter. Och jag ska vara först och erkänna att jag ibland ger pengar vid behov. Mm. Så att
jag gillar det med att uppfostra barnen så att de själva ser att här är något som behöver göras. Du och jag har ju inte pratat så mycket alls om detta.
Nej.
Så... Det kan vi ju fokusera på.
Ja, sen upplever jag att just nu har det varit senaste typ ett år, två år, Freja har inte varit intresserad. Du är så här, frågan är så här, vad vill du ha i födelsedagspresent? Nej, jag vet inte. Eller liksom, det har inte varit...
Nej, men du och jag får nog prata ihop oss, för att vi ger ju pengar vid behov. Jag köper kläder när det behövs och köper skor när det behövs.
Ja, så att vi är lite kassa här just nu.
Vi är lite kassa,
ja. Ja, men det är så här, jag har ju ändå introducerat den här appen Gimmi, så här blir liksom lite så här gratis reklam. Vi har inget samarbete, jag hade gärna haft ett samarbete med Gimmi, men det har bara inte blivit av. Det är en app, en veckopengsapp, där syftet är uttalat att hjälpa barn att få, liksom som de själva skriver, finansiella superskills.
Mm.
Jag tycker appen är ganska bra, man kan lägga upp uppgifter, man kan sätta över veckopeng, sen är det en massa grejer som är ganska kassa. De har ett kort man kan koppla till appen. Vi har köpt det kortet. Det kostar typ 50 spänn i månaden, vilket jag tycker är asdyrt för att ha ett kort. Men å andra sidan så är det så här, ja, jag vill ju betala 600 spänn om året för att Freja ska ha ett eget kort och lära sig. Men jag tänker så här, innan hade vi Revoluts juniorkort, eller Luna tror jag också kommer att släppa en sån. Så att jag är inte jätteförtjust i det där. Men jag ville ge det något år till. Att jag tänker att det är Freja som har varit 10, kanske fortfarande lite för liten. med ja. Det, eller att incitamenten inte finns där.
Mm.
För att än så länge upplever jag inte att hon har varit så intresserad av till exempel kläder.
Utan nej, det har hon inte.
Nej, utan nej. Det har varit så här, okej, vi var så här, shit, hon behöver vinterskor. Det är inte som att hon, jag kan gå mina sneakers.
Ja, ja visst. Så mycket små och kalla.
Ja, men Gimmi, jag tycker liksom så här, de får lite gratis puff här.
Mm.
Bra, sen när det gäller fördelning, vi är fortfarande inne på tips 5 här, lite olika så här, spara med barn. Här har vi också slarvat, vi var ganska duktiga på detta förut, men att vi har gett ofta en större veckopeng eller mer veckopeng än vad som är brukligt i respektive ålder. Men så har vi också sagt att en del av veckopengen är konsumtion idag. Liksom att du får handla precis vad du vill. Vill du handla plastskit, handla plastskit. Jag biter mig själv i tungan och du liksom så här, total självbestämmande rätt i den lilla biten. Sen har vi sagt att en del ska gå till sparande. Och sparande här i betydelsen uppskjuten konsumtion. Alltså inga placeringar utan spara för att du behöver mer pengar för att kunna köpa någonting i framtiden. Och det är inte vi som har kommit på detta. Detta är också från den opposite of spoiled, tror jag. En del till investering. Alltså som liksom aktier då. Nu har vi börjat prata med fonder med henne när hon är 10. Och sen ska en del gå till välgörenhet. Och då är det också så här att du får, här är liksom ett par hundra kronor på årsbasis eller liksom 50 lapp. Och de här ska skänkas bort. Och där vet jag att vi har pratat allt om att sponsra en utter på Skånes djurpark till att vi har gett pengar till Världsnaturfonden till att hon har gett pengar till någon som satt utanför ICA liksom etc. Men så att det är liksom så här, genuint ska ges bort. Jag gillar detta, vi har slarvat lite men jag vill gärna ta upp detta igen.
Kan göra så här, John. Du ger över hela det här ansvaret på mig.
Ja.
Men vi måste säga att ansvaret ligger på mig. Så jamen, kan jag göra det. Jag är ju familjeöverordnad här.
Ja, ja, ja absolut. Ja, men absolut.
Så kan jag fixa det. För att hittills har det varit så otydligt mellan oss.
Ja.
Hur ska vi göra och vem ska se till att det blir gjort? Du vet, så.
Ja, men
ibland måste man ha ansvarsområden.
Ja, men jag tänker att det blir som Fred sa till Mickan i Solsidan. Så här. Mickan, du är CFO i vår familj. Chief Family Officer. Jag tyckte det var så här skitbriljant. Du vet så här, för det var Chief Financial Officer. Ja. Liksom finanschef. Så här, ja. Nej, men du är Chief man Family man Officer. Man
det titel ja. Också. Mm.
Ja, jättegärna. Bra, och sen någonting därmed som jag tycker vi har varit duktiga på är ju att när Freja vill ha någonting eget så har vi alltid sagt så här, en tredjedel får du som bidrag, gåva av oss. En tredjedel får du jobba ihop själv eller ta från ditt sparande. Och sen en tredjedel kommer som avkastning, alltså utdelning från dina aktier. Sen har jag ju naturligtvis bara hittat på att det är utdelning från aktierna. Alltså jag har ju skjutit till den delen och vi har fört över den från hennes Avanza. Det viktiga där är bara att fatta att aktier kan ge utdelning, aktier kan öka i värde. Mm. Och hon har fattat det på den nivån att ibland så sa jag till henne, ska vi sälja den aktien? Då var så här, kommer jag inte tjäna för mer pengar på den? Och bara, nej, ja, då har hon inte velat sälja det. Så att hon har blivit lite så possessiv kring sina aktier.
Mm.
Och också så här sidogrej, det var ju också så roligt. De hade ju haft någon sån pjäs i skolan som var så här, hur funkar samhället?
Ja, det var, ja precis.
Ja. Och så hade de haft då teater och då fick vi sån här rapport, liksom, du vet, med bilder från fröken.
Ja, eller, brevet från skolan, ja.
Ja. Och så var det så här, ja, och där var de var det och det. Och sen stod det så här, ja, och Freja var aktieägare som de andra jobbade för. Eller vad det var. Och jag var så bara, hå! Och sen var ja, det var ändå lite coolt. Jag var ändå lite stolt liksom, att hon hade liksom introducerat det själv. För att fröken hade ju inte tagit upp aktier. Nej, att man kunde vara aktieägare. Nej, de hade väl själva
fått brainstorma vad det finns för roller i samhället. Ja. Ja.
Så Freja insåg, för det har jag ju tjatat på henne. För att ibland så har vi haft kompisar uppe över eller något sånt. Och då frågar jag så här, men vad gör de? Ja, men så här, då är den vd. Ja, men vad är vd?
Vänta här nu, kompisars föräldrar va?
Ja, ja, ja. Eller, ja. Ja, ja precis. Alltså våra kompisar som har varit hemma hos oss. Och sen vill han fråga sig, men vad gör de? Och så, ja, men då är det, ja, men det är en vd. Okej, vad är en vd? Ja, men det är den som bestämmer, som är högst ansvarig liksom, i det operativa. Okej, men så sa jag så här, men du vet, den är ju inte den som bestämmer, för det är egentligen styrelsen som berättar för vdn vad han eller hon ska göra. Och när men pratar vi om styrelsen så sa jag så här, fast den som är coolast, det är ju aktieägaren. För aktieägaren är ju den som bestämmer vem som ska vara i styrelsen. Så ganska snabbt har ju Freja fattat att aktieägare, det är så overrules allt.
Ja, men du har ju sagt att den coolaste är ju aktieägaren. Det är inte som att, ja men då vill jag inte vara den coolaste.
Nej, ja, precis. Så jag tror att Freja kommer nog aldrig komma och säga att jag vill vara vd, utan hon är så här, jag äger det. Bra. Sen hade man ju kunnat också göra en del, men det har vi gjort ganska lite, förutom med Elsa som har kommit så här, att man kan sälja grejer.
Mm. Ja, hon vill sälja de gosedjuren hon har fått.
Ja.
Freja.
Jag vet inte om hon vet vad sälja innebär.
Nej, jag vet inte heller om hon vet det. Men hon har inte pratat om det. Jag har sagt så att jag skulle kunna sälja ormarna hon inte tycker om. Ja. Ja, vi kan sälja. Och så vill hon sälja allting. Ja. Men hon förstår inte vad det innebär. Nej. Att sälja någonting. Jag tror hon tror att hon kommer ha det kvar.
men i alla fall, vi har ju varit på barnloppis när Freja var liten.
Ja.
Och jag minns så roligt vid ett tillfälle att hon skulle köpa en häst, och för hon insåg så här, barnloppis är jättekul för allt är, att allt är billigt, och då är det, så ska hon då liksom så här, och då har jag varit så här, men gör det själv tillsammans med det andra barnet, och så lyssnar jag, så undrar Freja, frågar då, ja men vad kostar hästen, och så säger den andra lilla tjejen så här, ja men den kostar 5 kronor, och så säger Freja så här, men då vill jag betala 6 kronor,
jag vill bara betala 6 kronor. Och det andra barnet, båda var clueless. Vi ska inte skratta åt dem. Nej, men det är jätteroligt. Det är klart att man kan, det är kul att barn vill stå och sälja sina gamla leksaker och tjäna pengar.
Ja, men det var superbra. Liksom, så att det kan man göra. Tips 6, det har vi varit inne på, det är så här, säg inte nej, säg vad intressant. Och liksom ett problem som liksom uppstår sen när man blir äldre är att ekonomi handlar ju mycket om så här, nej, inte, ta inte semester, antingen eller. Så att liksom försök att inte liksom sätta upp de här begränsningarna för mycket, utan försök liksom vrida om, alltså köra en curveball.
Jo, men det är det att man kommer från brist.
Ja.
Att man har inte råd med allting. Man kan inte göra allting samtidigt. Ja. Man kan inte ha både den och den kakan.
Ja. Ja.
Utan och tricket är inte från,
precis. Och
vi vill ju komma från att det inte är brist, utan att det finns ett sätt att komma åt.
Ja, både
att
och.
Få både och. Ja.
Men att det inte är lätt, utan man behöver anse. Så tricket här är inte om barnet vill ha båda godisarna, att köpa båda godisarna. Då har man ju liksom tabbat sig.
Mm.
Utan att liksom börja prata om det. Och oftast är så här frågan så här, gud vad intressant, säg någonting mer. Eller vad spännande. Eller om barnet kommer till exempel så här, hur pappa, är vi rika? Istället för att börja svara ja eller nej och börja lägga värderingar. Så här, vilken spännande fråga. Varför undrar du det?
Mm.
För att många gånger med barn, och detta är från barnpsykolog, många gånger så kommer inte barnet liksom ställa inte en fråga för att de vet om man är rik eller inte. Utan då har det handlat om någon jämförelse, om de har pratat om någon bil. Men eller
frågan
något.
Är en annorlunda igen.
Det är något annat de ofta vill ha svar på.
Mm.
Och jag tror att vi kan nysta fram det där ofta genom att vara lite nyfikna och liksom ducka den första frågan. Sen är det klurigt, alltså vi har en tråd på forumet som heter så här, ska man berätta för barnen att man är rik eller inte? Och jag har ju också gjort den där tabben med Freja vid något tillfälle då jag sa så här, ja Freja, vi har det gott ställt, vi har ganska mycket pengar, och så frågar hon hur mycket har vi? Eller hur mycket, så sa jag så här, ja vi har en del, och så frågar jag hur mycket har jag? Och då sa jag till henne så här, ja men du har typ 71 000 på ditt ISK-konto. För det var ganska nyligen och jag såg ingen anledning att liksom ljuga kring det. Men Pucko och jag säger, du behöver ju inte säga detta till andra.
Men det kom från...
Ja men det kom från en skam att inte sticka ut och inte att måna om henne. Men jag var så här, efteråt så var jag så här, shit, vad sänder det för signaler? Att liksom det ska vara skam. Du har 71 000 men du får inte berätta det för någon.
Mm.
Och vad ska hon göra? Men alltså du vet, så att jag återigen, jag är inte klar. Jag sitter inte på facit här, utan det är lite learning by doing liksom.
Ja. Jag tror man måste prata med sina barn om det där. Man kan mycket väl säga att vi har det gott ställt eller vi har det inte så gott ställt, men vi vill ha det och vi jobbar på detta viset, eller vi gjorde så här.
Ja.
Det finns säkert andra sätt du kommer på för att skaffa dig tillgångar, och det kan vi prata om. Jag tycker bara man måste ha tid att prata.
Ja, men tid att prata,
och exakt. Fundera över vart vill man att ens barn ska liksom kunna ta sig i livet. Jag vill ju inte att mina barn ska ha massa pengar utan att själv veta hur man skaffar sig pengar.
Exakt.
Det är hellre att de inte får någonting.
Ja.
Än att
och lär sig skaffa.
Och lär sig skaffa pengar själv på massa olika sätt. Inte bara genom lön då.
Ja, nej, men exakt. Nej, och grejen var ju så här, vi intervjuade ju någon lärare. Och så han var så här, ja, jag har folk i min gymnasieklass som vet att de kommer få fonder, men de vet inte vad en fond är. Alltså, så att det är ju katastrof liksom.
Ja.
Så att, ja. Nej, och sen också, jag vet inte om detta är sant, men detta är en historia. Jag hörde också att barn är ju sjukt kreativa. Att det var en pappa som också fått frågan från sin son som var typ 15-16 eller ish. Så här, frågade, pappa, hur mycket tjänar du eller hur mycket pengar har vi? Och så hade pappan duckat frågan. Och sen 2 veckor senare hade pappan fått hem en så här kopia på en kreditupplysning. Så hade liksom sonen tagit en kreditupplysning.
Men hur gör man det? Hur tar man en kreditupplysning på någon?
Ja, jag vet inte.
Man
kan gå in på Razzit och sådana, men då skickar de inte ut kopia. Så jag vet inte riktigt hur det gick till eller om det bara var liksom påhittat. Men det är klart att barn vet att det finns Razzit. Eller liksom sådana här vid något tillfälle att de upptäcker att man kan googla sina föräldrar.
Mm.
Liksom. Mm. Bra. Tips 7 är så här, ge ansvar och befogenhet till barnen. Och detta var också när jag intervjuade Claes Hemberg.
Han var på Avanza sparken,
han med hängslen. Liksom, så här. Och en av hans såna favoritgrejer var att han brukade säga så här, okej, här är 20 kronor till mjölken som ni ska till affären och köpa, men här får ni en 50-lapp och köp något som du upplever att vi behöver.
Mm. Ja, det är jättekul att veta. Kommer de tillbaka med?
Exakt! Och han sa det så här, man kan ha så fantastiskt mycket samtal. Varför köpte de det? Och hur tänkte de då? Och vad jämförde ni med? Och liksom, så att det blev liksom något att ha ett samtal
kring. Vi får göra
det
så småningom när jag ska gå till affären.
Ja, absolut. Och låt liksom också, det pratar ju Susanna Frejas då, förskolepedagog kring. Att tänka kring barnet, att man ger dem liksom en cirkel av ansvar och den här cirkeln av ansvar ökar och minskar. Alltså en treåring kan bestämma...
Med uppgiften.
En treåring kan bestämma vilka strumpor de kan ha på sig, men de bestämmer inte huruvida de går till förskolan eller inte. Och sen kan man liksom öka och minska denna efterhand. Och jag gillade liksom den metaforen. Och sen han, entreprenören, han pratade ju också om så här...
Att vilken entreprenör?
Entreprenöriella veckopengar.
Ja, okay.
Mm. Och då var han också, om barnen upptäcker att det behöver städas i trädgården eller behöver krattas, ja men ge dem då dessutom ansvaret för att det blir krattat, men underordna dig dem i arbetsledningen.
Mm.
Så att då kan säga, okej, du har upptäckt detta, nu ska vi lösa problemet, jag står till ditt förfogande, du får berätta vad jag ska göra. Är du med? Så att barnen kan känna att de får bestämma, att de inte bara får ansvar och ingen befogenhet, eller ansvar blir för dem lika med att de måste göra det, medan vi som har liksom varit i företaget ett par år fattar att bara för att du har ansvar för något betyder ju inte att du måste göra det.
Nej. Men det är nog också väldigt kittlande för barn att äntligen få bestämma över en förälder.
Ja, eller hur?
Ja,
så att, ja,
lära sig ledarskap.
Mm. Bra. Här inser jag att jag har numrerat fel, men jag tror att detta är det sista vi ska prata om.
Tips 7.
Ja, eller blir 8 blir det. Mm. Spara rättvist till barnen.
Till alla barnen.
Till alla barnen.
Mm.
Och detta kommer från en egen beräkning. Jag är född 81, min bror är född 85. Och mina föräldrar skulle spara 1000 kronor i månaden till oss båda. Från att vi föddes till 18-årsdagen. Då hade jag, eftersom jag var född 81 och 18 år, då slutade 99, höjden av vitebubblan, jag hade fått ut 2,8 miljoner. Min bror som är född 85, 18 år från 85 och framåt, då slutade på 2003. Det är precis när liksom, it-bubblan liksom, hade spräckt, så vi var på väg uppåt. Han hade fått ut 800 000.
Mm.
Och det har varit en diff på nästan 2 miljoner mellan barnen, och då har ju liksom, insatsen från föräldrarna varit samma. Och då är det inte som att men då lägger vi 2 miljoner mellan. Liksom. Så att, därför påstår jag att liksom, det är viktigt att börja tänka på liksom, sparandet. Lösningen är att man sparar till barnen i en pott.
Mm.
Och här har jag liksom så här, alltså, inget avsnitt är ju komplett utan grafer och Excel. Så att här har jag då plockat fram alla 18-årsperioder mellan 1870 och 2021. Så att om man är född 1870 så kan man kolla hur mycket man hade fått om ens föräldrar hade sparat i 18 år, och så går det ända fram till 2003. Och som ni märker så liksom det varierar jättemycket. Jag tror att rekordet att spara en tusenlapp i månaden är typ om man var född någon gång 1970, då fick man över 3 miljoner. Och annars ligger det i snitt runt 500 000. Liksom.
Var det glada 80-talet som...
Ja, men verkligen. Och sen har jag liksom räknat om det i procentuell avkastning också per år, så det kan man kolla på nätet om man tycker det är kul. Men om man tar då lite nördig statistik, så man sparar då i 18 år och då har jag räknat på 1000 kronor i månaden, då är medelavkastningen då som en 18-åring får ut är 770 000, medianen är 570 000 och då av de här 570 000 då har man ju satt in ungefär 220. Så det är 300 000 som pengarna har tjänat in. Du har satt in 220 000. Och 93% av alla 18-årsperioder mellan 1870 och 2021 har gått plus. Så det är över 90% sannolikhet att man kommer gå plus. Medianavkastningen är ungefär 9 och medelavkastningen ungefär 9%. Så om man sparat på den svenska börsen, Stockholmsbörsen, SIXRX, i 18 år så får man genomsnitt 9% avkastning. Och sen har jag då gjort också en tabell. Hur mycket om man sparar 100 kronor i månaden, 500 kronor i månaden, 1000 kronor, 1250 etc. Jag ska inte gå igenom den tabellen, men det är en intressant grej. Och det är att om vi tar till exempel 1000 kronor i månaden. Om man sparar i 18 år så blir det ungefär 500 000. Liksom ungefär 500 000. Men om man låter pengarna löpa, att man ger pengarna till barnen när de fyller 25 istället för 18, då har pengarna nästan dubblats.
Mm.
Så att det är ju det här med ränta på ränta, att den är ju som starkast i slutet. Så att liksom det tar 18 år att komma upp till 500 000, men sen tar det bara 7 år att gå från 500 000 till 1 miljon. Så att det där är en sån där grej värd.
Så man kan berätta för barnet när det är 18.
Ja, att använder du inte de här pengarna så kan du få dubbelt så mycket om 7 år. Vilket är ganska coolt. Så att liksom det, poängen här är att spara du till barnen, spara till dem i en klump så att du inte tar den här risken som på forskningsspråk heter sequence of risk. Att olika år, vilken ordning avkastningen kommer i spelar väldigt stor roll, för det är svårt att kompensera. Och då kan man liksom spara till en pott och sen säger man till exempel när första barnet fyller 18, då tar man ut hälften av pengarna. Sen när andra barnet fyller 18, då får det ut samma del som det första barnet fick ut och sen delar man på resten. Är med? Så det är ett enkelt, det blir en matteövning liksom, att göra det rätt.
Men det är inte komplicerat.
Nej.
Nej.
Är det förståeligt varför?
Absolut.
För det är ett vanligt misstag som jag ser att många gör, att man har ett konto för det ena barnet och ett annat konto för det andra barnet.
Ja, vi har väl gjort samma.
Vi hade absolut detsamma. Snyggt. Sista, det har vi pratat om, det var egentligen tips 9 här då, 3 bra organisationer. Unga aktiesparare, ung privatekonomi, ung företagsamhet. Och sen brukar jag ibland få tips, vad ska man läsa för bok? Och då skulle jag säga, har man ett barn i 12-13 års åldern eller äldre, så rekommenderar jag Rikaste mannen i Babylon. Och i boken Rich Dad, Poor Dad, som är 2 bra böcker som handlar om ekonomi, men de är inte liksom fondspecifika.
Nej, de är historier kan man
säga. De är historier. Mm. Och sen, om man kan få tag på ett spel som heter Cashflow 101, så är det också ett ganska kul spel att spela med sina
barn. Jättekul. Det är också kul när man är vuxen.
Ja, vi kommer att återkomma till det.
Mm.
Det är från Robert Kiyosaki. Det var jättebra. Snyggt, då tänker jag att vi ska runda av och säga så här, diskussionen fortsätter i forumet, att både vad har vi missat, vad var bra, vad är dina erfarenheter, vad är dina anekdoter, och liksom låt oss göra detta, så när vi gör en nyinspelning om 2 år och jag skäms för detta, så blir det ännu bättre. Snyggt,
yeah.
Men jag tänker att vi rundar av där, vi har ändå pratat 1,5 timme, så ett stort tack till dig som hänger med oss och jag hoppas att vi ses i forumet eller i kommentarerna.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA.
TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.